Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och välkomna, HIF-podden är tillbaka i etern. Jag heter Marian Svab och med mig i studion har jag Erik Persson. Välkommen Erik.
Stort tack.
Vi kan väl börja där vi brukar med en liten löpsedel. Och rubrikerna idag är: vad hände i Göteborg? Vi har: vad händer nu i HIF, framförallt på torsdag, eftersom det är rätt så tätt matchande nu. Först är det Sundsvall på torsdag och sen så är det snabb resa upp till Jämtland och Östersund. Och däremellan ska vi prata lite grann allt möjligt, allt ifrån lagkaptenens liksom känningar till ska vi börja med att krisstämpla HIF, tycker du Erik, efter insatsen i Göteborg?
Det får vi göra.
Säsongen
är väl över nu, va?
Eller? Säsongen är över. Vi behöver inte göra fler på det. Säsongen är över. Så allvarligt är det inte. Men det, man kan förlora matcher, Erik, och så kan man förlora matcher. Man kan förlora matcher på olika sätt, med andra ord.
Ja.
På vilket sätt förlorade HIF så att du höjde på ögonbrynen? För det gjorde du väl?
Ja, men det gjorde jag. Nu ska jag säga att jag var inte på plats, men jag har sett matchen i efterhand. Och man kan förlora med 3-1 borta mot IFK Göteborg, det kan man göra. Men på sättet, som du säger, det var inte bra. Det kändes som i stora stunder som att... HIF spelar bollen från kant till kant och sen hamnade den hos Holgersson och så slog han upp den i gapet på Blåvitt.
Men varför blev det så?
Ja, det kändes som HIF utförde gåfotboll. Det var så saktfärdigt ut. Det kändes inte som de var där riktigt. Det synkade inte någonstans, varken i försvarsspel eller anfallsspel.
Var det Göteborg som avslöjade HIF, eller var det så att samtliga HIF-spelare som startade hade en dålig dag, eller var det en kombination av allt?
En kombination är det ju nog, känns det som. Blåvitt spelar med frenesi och fart och entusiasm och det är nog det bästa Blåvitt jag har sett sen Poyas Bagi tog över. Men därmed också sagt att HIF var inte bra. Det såg inte alls bra ut någonstans.
De kändes som att det blev lite konfunderade och inte hittade riktigt nyckeln till att lösa det här. För att det kommer ju vara fler lag man möter som hittar den här rätta pulseringen och där man värderar när man ska ligga lågt med laget, som Göteborg gjorde. Och där HIF faktiskt inledningsvis hade också, men det som du säger, det gick väldigt långsamt i passningsspel, plus att man hade rätt många tekniska misstag. Och när de här misstagen kom, eller en dålig passning, en halvdan passning som inte nådde fram, då ställde Göteborg om väldigt, väldigt fort, och de gick med mycket folk i djupled och sårade och i princip trasade sönder HIFs linjer rätt tidigt. Fick de rätt övertag, och där hittar ju inte HIF riktigt den här nu. Och man kommer ju möta fler lag. Alltså,
Ja, alltså första 15-20 kanske så sköljde ju Blåvitt över HIF totalt, och sett över 90 minuter också så kunde ju siffrorna blivit betydligt större. Det är bara att vara ärlig och säga liksom. Det var en riktig skitmatch för HIF. Det är bara att konstatera, och så får vi se om vi liksom kan kryssa över och glömma det här. Om det var en engångsföreteelse eller om vi kommer att se liknande tendenser senare. För då får man kanske ta fram varningstriangeln liksom.
Ja, det är så lätt att säga att laget är felbalanserat, det var fel laguttagning och sådana grejer, men jag tycker ändå att HIF gjorde ett tydligt val här. Det var någonting som skulle likna lite mer 4-4-2 åt det hållet, kanske med ett lite rakare mittfält kanske. Där yttermittfältarna föll lite grann och var lite grann mer involverade i spelet. Och centrerade lite grann med Mor och Farnor, tyckte jag. Men det blev ju liksom, nu blev ju inte utfall, men jag kan inte, kan man säga att det var en märklig taktiskt val? Jag tycker inte det ju, men nej, man gör de valen man gör som tränare, kan jag tycka någonstans.
Nej, märkligt tycker jag inte.
Det var ju genomförandet som jag tyckte det brast.
Ja, men mycket. Precis. Det var en sån då, alltså denna elvan hade ju kunnat vinna med 3-1 mot Blåvitt en bra dag också. Så det är svårt att liksom peka finger där åt att det skulle varit en annan start eller vad så. Sen är det klart, jag höjde lite på ögonbrynen att Johan Persson kom in och att Farnerud klev upp på ett vänstermittfält. När det gäller Farnerud, jag tycker det finns oerhört mycket fotboll i honom och liksom, han har väl inte fått ut det här under den allsvenska upptakten. Jag tror att han kan få ut det bäst och mest i en liksom central roll. Så. Och det är väl intressant också att man återigen känns det som att Moro är den enda offensiva spelaren med speed. Det finns ju lite speedigare spelare på bänken där, Max Svensson och David Boysen och så. Så att det är väl en intressant spaning så. Sen där man inte sagt att det var fel start eller vad?
Nej, alltså det som jag tror att knuten, om man ska titta någonting som man kan, som du säger, liksom tycka att skulle han verkligen starta, så är det en sån som Wandersson centralt är såklart. Men där förstår man ju också att HIF har ju en knut att lösa ju.
Ja, men
för att du har, som går på planen, vad har du? Du fyra egentligen offensiva mittfältare. Du har ingen renodlad anfallare bland, nej, de här fyra ju.
Precis, det är ju problemet när Bjarnason är borta.
Som är den ena renodlade och sen har du en till. Men du har ju faktiskt en.
Ja, det finns ju en till, Noel Embo, engelsmannen, som jag vet HIF-fansen har hoppats mycket på, men han har inte fått en enda sekund i allsvenskan. Han var 19:e man i premiären och sen har han suttit kvar på bänken, och det är lite intressant för det har funnits lägen att byta in honom.
Men han har inte spelat många sekunder A-lagsfotboll överhuvudtaget. Nej, ska vi väl tillägga.
Han har en minut i League One och sen har han 2 cupmatcher också för Gillingham, så att det är en av de oerfarna spelarna i det här laget som man inte liksom vet vad man har ännu, och kanske att denna säsongen eller liksom första delen av den här säsongen är till för att han ska se och lära, akklimatisera sig och så. Det kanske är precis enligt planen att han inte har spelat en enda sekund efter 4 omgångar, men det är klart att man undrar ju lite när han inte får spela nu när Bjarnason är borta, och det känns som att det finns många forwardsalternativ men ändå inte, om du förstår mig rätt, för att Wandersson kan spela där och David Boysen kan spela där, men det är liksom inte deras bästa position, och Rasmus Jönsson vill vi ha kvar i en lite droppande roll, så att
Men det här med att klimatisera sig som du är inne på, vi har ju en sån som Wandersson då, som precis som Rasmus Jönsson, det här berömda halvåret som en spelare ska ge, och det kan man ju inte ha synpunkter på. Det är möjligt att det är ett halvår och att det är möjligt, men jag tänkte igår, Wandersson har fått en hel höst och en försäsong, och nu är det kanske inte hans rätta position, och man får vara lite rättvis där, men vi har ju en sån som Lasse Wibe som var i Göteborg då igår, som är egentligen samma position, han har spelat match sedan november, kommit till Göteborg precis, och där det ändå var en helt lite annat kroppsspel, lite annan skillnad på det här. Han var sugen på det här, syntes det som. Och sen kanske han får en reaktion precis som Rasmus Jönsson ankom. Han var så väldigt sugen på det här i fjol och var väldigt bra. Sen så dippar han lite grann. Och nu är han på den nivån där han ska vara, Rasmus. Men Wibe alltså kommer in, gör avtryck direkt med kroppsspel, är sugen på det här äventyret. Och då undrar man liksom alltså att med Wandersson, det var som någon kvällstidningskollega skrev i någon krönika. Är han verkligen fortfarande framförallt tränad för allsvensk fotboll? Är han tränad? Kommer han någonsin ta ett maxlöp igen? Bara en sån här grej som alltså att man tar... man kanske inte ska gå hårt för det, för han är kanske inte den sort, men jag tänker att alla spelare som spelar på den här nivån ska kunna göra ett maxlöp.
Ja.
Hur många såna har vi sett?
Vandersson,
det var inte många som gjorde maxlöp igår överhuvudtaget, ska tilläggas.
Nej, precis. Vandersson har ju aldrig varit en speedkula, så att det skulle gå snabbt kan man ju kanske inte begära, men att man kan ta maxlöp sett i sina förutsättningar, absolut. Nej, Vandersson har sett sagt färdig ut. Vi tyckte under försäsongen att oj, han har vaknat till liv igen efter en höst i dvala. Och det såg lovande ut liksom även i genreppet och så. Men nu när Allsvenskan har dragit igång, ja, han glimtar väl till mot Norrköping där, en fin assist till Rasmus Jönssons ena mål. Men det har sett ganska långsamt
blandat
och,
ut.
Ja, precis. Så det har gått liksom i samma tempo på något sätt. Han har inte fått ut så mycket. Och det har ju också varit i liksom vänstermittfältsrollen. Så det har inte bara varit som nummer 9. Liksom.
Om vi då tittar på i andra änden av planen, där hade väl försvaret stora problem igår, som var lite grann, på tal om det, vi behöver inte som sagt vara hissa varningsflaggor här och sådana grejer, alla kan ha en skitmatch, men det var ganska tydligt på att igår att den där stabila backlinjen som HF måste ha, den ryggraden som man måste ha i allsvenskan att luta sig mot, den hade fullt få individuellt sett med sitt eget spel igår. Och om vi då tar framförallt den som är den som ska vara stora shitet överhuvudtaget för HIF-elvan, Andreas Granqvist, han gick och tog sig faktiskt lite grann åt både ljumska och magtrakten, och sen så fick ju vår kollega Mattias Hjelm en intervju efter matchen, och där Andreas Granqvist var ganska öppen med att den här smärtan har börjat vandra lite grann, bland annat upp till magtrakten. Och Andreas Granqvist känner ett stort ansvar för det här HIF-projektet och den här resan, och han är absolut en professionell idrottsman som känner sin kropp, och men det är också kanske så att hjärtat tar över.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
På handen ibland, och då ska man fråga sig, har HIF råd att avvara Andreas Granqvist? Låter han faktiskt, han hade kanske behövt vila en, två matcher. Egentligen innerst inne. Men så känner att jag måste spela. Klarar sig HIF ut? Har man råd?
Alltså det är ju ett stort orosmoln. För vi vet ju alla vad Andreas Granqvist betyder. Och jag tror jag... Eller, vi vet väl alla också att han, som du säger, han har ett hjärta, han har tungt ansvar, och ska han kasta in handduken här efter 4 omgångar? Det ska väldigt, väldigt mycket till nu när HIF i upptakten av säsongen ska skapa sig en resultatmässig och prestationsmässig grund att stå på. Det här är nog inte läget då han liksom viker sig. Sen alla har ju såklart en gräns, men svår balansgång. Kortsiktigt, ja, det är det. Kontra långsiktigt, och ja, om vi då skulle säga att Andreas Granqvist inte kan spela, ja, då har vi Charlie Weber först i kön där. Liverstam finns ju också där, men är skadad just nu. Charlie Weber som aldrig har spelat på allsvensk nivå för, så att där vet man ju inte heller riktigt vad man, nej, får.
Och även en Andreas Granqvist som kanske går på 80%. Visst, det måste vara jättefrustrerande. Framförallt den som är mest frustrerad över att han inte kunna gå på 100% är han själv, såklart. Inbillar jag mig. Men även kanske en Andreas Granqvist på 80% är bättre än rätt många andra mittbackar i allsvenska. Är det så man resonerar, tror du?
Ja, alltså han... Ja, men det ska ju jättemycket till för att han ska liksom... Ja, men Vika säger liksom att han måste vila sig. Får vi se
var smärttröskeln ligger.
Ja, precis. Han har väl en ganska hög smärttröskel.
Men han ska ju helst hålla ihop. Alltså, och det är inte bara liksom, framförallt de sista 10 omgångarna i Allsvenskan jag tänker på. För där avgörs ju mycket. Och där vill man kanske ha så nära en 100% i Andreas Granqvist som det bara går. Men även i vardagen för liksom träning och så för att ha den här kontinuiteten. Det kommer att vara en följetong det här såklart. Som han kommer få fler frågor om Mixon kring sina ljumskar och nu när de börjar vandra smärta.
Någon gång till tror jag.
Någon gång till.
Nej, det är klart, som sagt, det är ett jättestort orosmoln och det känns som att han har tagit sig för liksom de där ljumskarna länge nu och han har haltat liksom efter de flesta matcher och ja, han har ju klarat det hittills så, men som sagt, kortsiktigt kontra långsiktigt. Det finns ett landslag också med i bilden, så att intressant att följa.
HF-tränaren Per-Ola Ljung var befriande ärlig på presskonferensen. Jag tror dels så uppskattar jag det, och dels så tror jag det är internt kommunikationen uppskattar att en tränare faktiskt inte lindar in någonting utan framställer insatsen för vad den var. Och han liksom, det funkade varken i någon enda av planerna. Och han var väldigt ärlig. Och utan att gå in på individuell spelarkritik och såga den. Utan det strukturella var. Är detta någonting som du tror som känns vettig väg framåt efter en sån här plattmatt från tränare, att man faktiskt går ut istället för att linda in?
Ja, absolut. Alla såg ju vad som hände, eller rättare sagt, alla såg vad som inte hände. Alla såg att det inte var bra. Jag kan tänka mig hur tongångarna har gått i det där omklädningsrummet både i halvtid och efter matchen. Där handlade det inte om att linda in någonting. Alla är medvetna om liksom att det var dåligt. Och med de här spelarna, med de här karaktärerna som finns i laget, så tror jag de uppskattar en liksom för mig tydlighet också liksom utåt sett. Sen är det klart att PO säger inte allt utåt sett, och det ska man väl inte göra. Man ska skydda sina spelare också, men jag tyckte på det här liksom tydligt konstaterande sättet en bra strategi efter ett sånt magplask.
För mig visar det sig någon slags trygghet med det man sysslar med, alltså det här att faktiskt säga att höll upp sig, en hammare är en hammare och en spik är en spik och ingenting annat. Så jag tycker att det var befriande. Och om vi tittar lite grann framåt nu är det som sagt torsdagdags igen, hemmaplan. HIF har varit otroligt starka. Vi har tittat på lite grann statistik, du och jag här. Och det visar sig att HIF, nu ska vi se, nu tar jag upp ett papper här. Är att om vi tar bort de här bra åren 2010-11 när man slog som SM-guldet och man tog 27 av 28 poäng, respektive 28 poäng av 45 på bortaplan. Sen hade vi Superettan första året där man tog 19 av 45 och i fjol där man tog 23 av 45. Men framförallt två säsonger 2014-15 där man tog 13 av 15 poäng. Det gjorde, 13 poäng tog man när man åkte ut också 2016. Mm. Men de två säsongerna 2014-15 där slutade med 9, och det är någonstans där HIF har tippat så i mitten av tabellen här. Så 13-15 poäng. Vad skulle du säga? Jag vet att det är lätt att stirra sig blind, två förluster på bortaplan, de måste få ordning på det. Alternativt tittar man, så länge de vinner hemma så är det lugnt, eller så kan man strunta i bortamatcherna om man så blir nollad hela säsongen. Vad säger du om, är det någonting man behöver bry sig om, att man har börjat lite kackigt på borta men vunnit allt hemma?
Ja, man kan ju vrida och vända lite. Jag tycker att börja änden att liksom vara starka på hemmaplan gör Olympia till den där borgen som ni pratar om, och där har vi ju ingen tandmarka på hittills. Så fortsätt med det, bara i liksom den änden. Jag tror det är liksom en viktig grundpelare på något sätt. Sen bortaspelet, det är väl för tidigt att liksom skönja ett mönster. Att man förlorar mot Häcken borta som är en seriös guldutmanare, det är inget konstigt alls. Och som sagt, man kan förlora mot Blåvitt borta. Det är mer sättet liksom. Så att intressant. Östersund väntar ju på bortaplan efter den här Sundsvallsmatchen, så att kanske vi får se ytterligare lite mönster på hur de agerar på bortaplan, om de vågar kliva fram och liksom spela mer aggressivt som man visar i premiären hemma mot Norrköping exempelvis, eller om man ligger lite lägre som man gjorde mot Häcken, och det tyckte jag var helt rätt, för hade man klivit fram där så hade man, då hade Häcken sköljt över dem liksom. Så att ja, lite för tidigt, men det är intressanta siffror här, och det tyder ju på att man kan ju inte bara ta 0 poäng. Nej. På bortaplan, det krävs lite.
Men innan Östersund så ska vi till Olympia på torsdag för att se Sundsvall, HIF möta Sundsvall. Vad är det för Sundsvall som kommer till Olympia?
Lurigt lag, vi vet väl inte riktigt var vi har dem i år heller. Förra året så chockade de ju alla, de tippade sist, blev 8 med ett väldigt publikinfriande spel. Nu så börjar de med krisen mot Djurgården som ser bra ut, vann mot Malmö som ska vara bra. Men sen har de förlorat mot Elfsborg och Kalmar. Vilket gör då att vi kanske inte riktigt vet var vi har dem, men en lurig motståndare. Vi får se om Linus Alenius som har förflyttat till HIF, om han kommer till spel. Det är väl lite skadebekymmer på honom, och han kan man väl säga utan att överdriva att han har liksom burit det här laget och är oerhört viktig för dem.
Om vi utgår, Erik, från att spelmässigt att HIF inte har en lika miserabel, eller att en lika miserabel dag på alla håll och kanter och fötter, utan kommer upp i någon slags Hammarby-Norrköping med på, dessutom på Olympia. Vill du se hela havet storma i startelvan, massa byten, eller vill du se små justeringar? Vad vill du säga helt enkelt?
Alltså, det är ju lätt att gapa liksom, efter en sån här förlust när det ser ut på det här sättet att nu ska det ändras i startelvan. Man ska komma ihåg att man kan ändra, man kan göra liksom, skiften med de befintliga spelarna. Alltså, man kan köra samma elva men vricka på lite idéer och liksom, taktik och så. Men
du är kanske inte mycket för att dra alla namnlappar i en hatt och sen dra dem bluna och sen till positioner.
Nej, och jag tror P.O. Jung är en av de sista personerna på planeten som skulle göra det. Så att, det tror jag inte, men klart att det kan bli en eller två förändringar kanske. Vi har ju varit inne på Wanderson. Ska han spela? Man tar nog sig, eller drar nog sig för att liksom bänka honom en sån prestigevärvning. Ska man ta honom på ett vänstermittfält? Vem går då in där uppe? Det är lite sånt. Farnor, vill man ha tillbaka honom i en central mittfältsroll? Vill man få in Max Svensson med speeden? Var står David Boysen? Det finns lite alternativ. Och det kan kanske bli en eller två ändringar. Men
mycket knutar kan ju lösas om André Bjarnason ger klartecken såklart.
Ja, och om man ger klartecken så absolut.
Sen, så löser sen, det sig rätt mycket på olika.
Ja, sen vet vi inte om de kanske resonerar att han inte är liksom kapabel för 90 minuter. Att han får börja på bänken och komma in sista 30, sista 20 kanske. Så. Men det vore ju ett bra namn att dra in i leken. För det känns som det behövs något till där i den farfartspositionen.
Vi summerar Göteborgsmatchen och blickar framåt genom att inte sätta krisstämpel på HIF denna gången. Heller kan man väl säga. Ni följer ju såklart allt ni vill läsa om HIF och lyssna på givetvis via podden här. Det gör ni ju genom att gå in på HD-sporten. Och där kommer vi ju fortsätta att pumpa. Allsvenskan är ju ung. Vi har mycket jobb kvar att göra, Erik Persson, innan vi stänger Allsvenskan 2019.
Säsongen är inte över.
Tack för att ni har lyssnat.
Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.